Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Så det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 182. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag är sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. Hur står det till?
Det är bra. Solen skiner. Det är rätt varmt ute.
Det beror alldeles på var man står, kan jag meddela.
Men det har blivit varmare uppåt dagen.
Ja.
Det finns hopp om sommaren efter en grå och god dag.
Ja, man är tveksam emellanåt. Alltså.
Mm. Det blir 11 grader nästa vecka. Ja. Så då får vi...
mm. Visst är det fint att allsvenskan gör en månads uppehåll då, mitt i alltihopa?
Ja, rätt jag skulle ha haft det nu istället. När det
jag förstår inte varför de ska ha en månads uppehåll överhuvudtaget.
Nej.
Det är för att de ska få lufta trupperna i maj.
Mm. Det är ju kanske ändå positivt för de som har ganska många skadade spelare.
Så kan
exempelvis
det
Malmö. Hörrni, jag tänkte att vi skulle börja det här avsnittet med att prata om det senaste som har hänt i Malmö FF, det vill säga att Andreas Windheim har blivit klar för Sparta Prag, även om han kommer att vara kvar i MFF resterande matcher fram till det här uppehållet som Max inte uppskattar. Men är ni överraskade av detta besked? Blev ni överraskade?
Ja, när det kom blev jag i alla fall överraskad. Det var liksom ingenting jag hade reflekterat över så. Att han skulle vara... Alltså högerback eller högerwingback känns ju inte superhett så. Samtidigt så är han väldigt ung spelare. Vad jag förstår så var det ganska stort intresse runt honom i vintras. Så det hade kanske känt rimligare om han hade gått redan då. För våren har ju inte varit kanon, som han själv uttrycker det. Att det har varit en ganska märklig vår för honom.
Varför sker övergången nu då? Kan man gissa något om det?
Nej, men han vill väl ut i Europa och Sparta Prag har följt honom. Och det är klart, det sker ju fler övergångar på sommaren, om man ska uttrycka det så. Så att det finns ju större möjligheter att nå utomlands. Och med 1,5 år på kontraktet så får klubbar ut i Europa, så är det här en rimlig prisnivå, kan jag tänka mig.
Det finns ju också en lärdom att ta av att gå i vinterfönster. Inte alltid är så himla gynnsamt att komma in i mitt i säsongen och sådär. Det är svårt att... svårare att ta en plats i laget än när man fått bygga upp sig under en hel försäsong, och de har ju också ett Europakval som står för dörren. Eller går de rakt in i tävlingen? Det har jag inte riktigt koll på faktiskt.
Nej, de måste nog kvala.
Mm. Men är det alltså för att fortsätta där, så är det ju, ser ni någon anledning sådär, till varför det har fungerat sämre för Windheim under våren?
Nej, egentligen inte. Det är lite, alltså, han har ju egentligen alla ingredienser för att bli en riktigt bra fotbollsspelare. Men vi kanske glömmer ibland att han bara är 23 år fortfarande. Han hade ju en peak i Europaspelet och han var väldigt duktig även mot Chelsea i de matcherna. Men han har ju, tycker jag, då en brist i det allra sista. Det som Anton Tinnerholm fick träna på väldigt mycket sista halvåret i Malmö. Att när man slår inlägg... verkligen se upp och leta efter medspelare och inte spela bollen på chans, som det känns. Nu kan det vara så att han är tillsagd att spela på en viss yta, jag vet inte, men det har sett ut som det är mycket på chans.
Jag tror det sitter mycket i huvudet. Det var väl lite som förlaget i stort hade ju problem att ladda om efter Chelsea. Jag kan tänka mig att det ligger någonting där bakom också. Han har väl också mycket möjligt påverkas av de här intresserade klubbarna här i vintras, att den diskussionen har uppstått och han liksom blir varse av att oj, det jag gjorde riktigt bra ifrån mig i Europa, och det jag hakar på. Det är svårt att hitta någon rent speltaktisk bit som gör att det inte har stämt. Han gör ju egentligen inget speciellt annorlunda nu än vad han gjorde i höstas.
Jag har fått ibland lite känsla av att det ändå kanske passade honom bättre att spela framför och snett utanför Lasse Nilsson jämfört med Erik Larsson. som ju kommer lite mer, fortfarande kommer lite grann i den ytan emellanåt.
Mm, ja, att han liksom lite, ja, samtidigt så spelar Lasse Nilsson de första omgångarna, och då, det var inte så att han var bättre i de matcherna. Inte för att jag kommer ihåg så 90 minuters som jag kan spela upp i huvudet här för mig själv.
Nej, du behöver bara komma ihåg 60 minuter, för Lasse Nilsson spelade faktiskt bara 60 minuter i Allsvenskan.
Var det så lite så?
Ja, ja, ja. Det var ja, premiären mot Häcken som
han. Ja, men då håller ju din tes allt bättre här.
Ja. Men ja. Det man kan, Ove Rössler hade en rätt intressant tes faktiskt, och det är att i fjol så var det ju så att Erik Larsson och Windheim skiftades om hela tiden. Och Rössler har nog inte så mycket kunskap om skadehistorien, men Windheim har ju inte spelat så mycket matcher tidigare heller. Men han menade nu att det här att han, eftersom det har blivit som det har blivit i truppen, att både Erik Larsson och Windheim har fått spela hela tiden, så trodde han att det kunde ha påverkat honom, att det blev väldigt mycket matcher för en ung spelare.
Men det är ju intressant att han har ju egentligen, över tid har han ju aldrig haft en ordinarie tröja i Malmö. Alltså varit liksom ordinarie på ett sätt som Anders Christiansen eller Marcus Rosenberg varit. Så det är ju intressant att han ändå går. Liksom. Han är väl inte den första sån spelare som lämnar en klubb trots att man inte är superordinarie. Men ja, för ändå ett hyggligt pris får man väl säga. Att det är...
Ja, det pratas ju om 15 miljoner. Är det en bra affär för Malmö FF?
Jag tycker det är en bra affär rent generellt. Sen summor, vi får ju bara säga som vanligt att det är uppskattningar som kommer. Absolut. Från annat håll. Men med svenska mått mätt så är det väl en rätt så realistisk summa så att säga. Men jag tycker det är liksom, Malmö har ju fått flera bitar. Att Windheim var ju verkligen en huvudingrediens till att de spelade in så mycket pengar i fjol. Om man ska räkna pengar. Att de får en bra övergångssumma, där är säkert vidareförsäljningsklausul. Dessutom får man kanske utrymme att skaffa något ännu bättre.
Mm. Sen så aspekten av att han går också, man ska lägga till där, att det kommer ju faktiskt ett EM-slutspel nästa sommar, och Windheim är ju någonstans lite på gränsen till den norska truppen där, och där det väl faktiskt kan bli risk att han konkurrerar med Jo Inge Berget där också. Men att liksom, många ser ju då att man flyttar utomlands som en chans att faktiskt få spela ett stort mästerskap. Anders Christiansens flytt i Belgien hade ju också det i bakgrunden där, även om man nog snarare faktiskt tappade platsen efter den flytten, men ja, det kan man inte veta på förhand. Sen så är det, MFF köpte ju Windheim för runda slänga 4-5 miljoner tror jag, och så ser man då en lön här som har tickat in sedan han kom, så är det ju inte så där, det är inte en våldsam plusaffär med tanke på att man har köpt en stor talang som är ganska ung och så. Det är ju inga, man säljer ju inte honom för några 40 miljoner, men det är bara ett år, vad blir det, 1,5 år kvar på kontraktet. Och som sagt, han har inte varit ordinarie, så ser man, och han har dessutom spelat in pengar medan han har varit där, så ser man till det, så är det ju en bra utväxling.
Ja, man ska inte förringa det här heller med vidareförsäljning. Nu har jag inte fått det bekräftat, men jag skulle förmoda att de har det. För eftersom han är så pass ung så kan det ju finnas goda möjligheter att han går vidare. Säg att han skulle gå för 100 miljoner ner i Europa, vilket plötsligt högerbackar mycket väl kan göra där. Då tickar det in kanske 15 miljoner till Malmö.
Ja, det känns ändå som ett osannolikt scenario.
Man vet aldrig.
Nej, man vet aldrig.
100 miljoner, det har...
Nej, typ kanske i. Nej, men ni förstår vad jag menar. Ja. Det är liksom... ja.
Men det, att det är lite överraskande att MFF... Alltså, på ett sätt är det ju inte överraskande att MFF säljer honom, för att de vill ju inte stå i vägen för spelare som vill vidare. Och sådär, men det är... Man har ju inte riktigt något alternativ. Det är alternativ på högervingen nu. Alltså som är tänkt som högervinge.
Jo, det var han som inte vill.
Ja, men Rössler har ju sagt att Jo Inge Berg är anfallare. Det har köpt som anfallare. Jag vet inte, det kanske har ändrats nu. Har det gått 2 månader sedan han köptes?
De senaste veckorna har han bara tränat som wing.
Ja, precis. Men det är ju det som är intressant. Att han kan säkert göra den omställningen på ett bra sätt. Och det har man ju sett när man spelat matchen också. Men ja. Från början så köptes han ju inte som det. Och Erik Larsson har ju faktiskt, tycker jag, varit bättre som mittback än som wingback under det här året.
Vi kunde återkomma till, så att vi återkommer till båda de två kanske.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig att vi gör. Men det är ju, alltså det är ju intressant då om
den här backlinjeproblematiken,
om den här backlinjeproblematiken håller i sig, så behövs ju Erik Larsson där bak. Precis som, ja, säg att någon av anfallarna går sönder, då är ju Jo Inge Berget synnerligen hett alternativ.
Fast det behövs väl en mittback in i sommar fortfarande. Mm. Det är väl den som vi har skrikit efter ett år nu.
Expressen skriver ju idag, alltså torsdag, att...
Igår tror jag det var.
Ja, det går till och med. Mm. Ja. Att Mikael Lustig är vidtalad, vill jag säga.
Och Martin Olsson var i Malmö i tisdag så klippte sig.
Ja.
Martin Olsson, då, han är felfotad.
Jag är felfotad, jag vet.
Ja. Men Lustig är väl, det är ju Daniel Kristoffersson på Expressen som har avslöjat en grej och han brukar ha på fötterna. Men det är ju en sak att erbjuda någon ett kontrakt, utan helt annan sak är ju att den spelaren är
alltså,
nära.
Alltså erbjuda någon ett kontrakt kan nästan vem som helst göra.
Ja, precis. Alltså jag tänker mig att MFF har erbjudit Zlatan kontrakt. Det är bara att han inte vill att gå dit.
Men vad det gäller Martin Olsson så är det enda man kan göra, jag tror inte att han ska spela i Malmö, absolut inte, men Ove Rösler vill ha en vänsterfyttad mittback. Det är jag helt övertygad.
Mm.
Han vill ha det som backup till en allt äldre Safari.
Mm. Martin Olsson känns oerhört Stockholmskompatibel. Det känns som att Daniel Sundgren i AIK är på väg till vad är det, Grekland någonstans. Där skulle kunna fylla det hålet.
Att luffa.
Ja. Ja, precis. Jag vill tipsa om Max.
Nej, jag tågluffa.
Tågluffa var det vi pratade om det innan här. Så det
ja,
långsökt.
Det är ingen som förstår det.
Nej, precis. Jag minns inte om det var något vi hade pratat om i podden eller innan. Ja. Det är som att man lever sitt liv i den här studien.
I alla fall, Martin Olsson till Stockholm.
Ja, det är bara liksom en magkänsla jag har av att han skulle passa bra där. Det är som att han trivs i Stockholm. Mm.
Men det jag tycker är lite spännande med Andreas Windheim-affären, och det som verkligen är överraskande, det är ju att det blev en turbulens runt det hela, även om ingen säkert vill medge det. På ett sätt som jag inte vet att det har varit runt Malmö FF tidigare, att man inte visste när han skulle gå. Eftersom Windheim själv väldigt tydligt uttryckte att han var helt övertygad om att han var klar i Malmö FF och skulle ha semester och sen åka till Sparta Prag. Och jag pratade ju med Daniel Andersson den dagen det blev klart, och då sa han att det skulle vara en diskussion kring hur man skulle göra med de resterande matcherna, och han insåg problematiken. Medan Ove Rösler var väldigt tydlig med att säga att han ska spela de tre sista matcherna.
Kommer han att spela då? Eller kommer han att vara med på bänken?
Jag tror att han kommer att vara på bänken från början, men att Rösler vill ha någon som är backup om någonting ytterligare händer.
Ja.
Samtidigt som då, när jag väl ställde frågan...
För det är ändå en ganska stor skillnad där mellan,
ja, menar jag. Ja. Samtidigt som ställde jag ju frågan i vår lilla tv-intervju med Windheim, då han ärligt sa att det är klart att han är bekymrad över att bli skadad. Och redan där så tycker jag det här börjar liksom spricka i någon sorts historia som inte riktigt håller. Så att jag har väldigt svårt att säga att han skulle starta i någon match.
Ja, det hänger väl också mycket på hur Jo Inge Berget märkte ju där i slutet av Kalmar-matchen att han hade det lite kämpigt och blev lite sliten i sin, vad ska man säga, att det är en höft/ljumsk-skada han har.
Någonstans där.
Ja. Så.
Lite samma som Safari och Andreas Granqvist, låter det som.
Mm. Ja, fast jag tror det är mer höft än ljumske, ja, faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Nej, men om vi ska prata Lustig då. Så ja, om vi bara ska nämna det, så där har man ju också en wingback och en mittback i ett paketpris där då, på något sätt. Det priset är då, ska ju då vara väldigt högt. Det kan man ju tänka sig med tanke på att spelaren har en gedigen utlandskarriär och fortfarande är bofast i landslaget och sådär. Och ja, det säger ju sig själv. Enligt Expressen så ska han ju ha liksom högre löneanspråk än vad Sebastian Larsson har fått i AIK till exempel. AIK ska ju för övrigt också vara sugna på Lustig, men han ska ju också ha erbjudanden från utlandet eller att stanna i Celtic och förlänga sitt kontrakt.
Man skulle kunna säga att han alltså, om man bortser från lönestrukturen i Malmö FF, så har han ju, kan han ju göra krav på högre lön än vad Sebastian Larsson kan.
Ja, ja. Ja, absolut.
Tycker,
men visst, om vi tittar rent spelarmässigt så vore det ju ett jättebra nyförvärv förstås. Och liksom den internationella erfarenheten har ju spelat oerhört mycket i Champions League och Europa League för den delen. Men jag känns ändå som att den affären är långt bort från att hända. Han har ju liksom ingen koppling till Malmö. Det känns som att när man flyttar hem på det viset, han har familj och sådär, att man gärna ska ha liksom det här någonting extra som gör att man vill bo i stan. Men han har väl ingen speciell dröm om att föra ut Malmö FF i Europa och göra dem till en stormakt där. Han har ju spelat jättemycket i Europa redan. Då får man ju ha något mer, som till exempel när Marcus Rosenberg kommer hem liksom, och ja, något sånt kanske, när man ska vända hem.
Sundsvall är inget alternativ för honom då?
Sundsvalls ekonomi tror jag inte tillåter ens att värva någon som har en tiondel av Mikael Lustigs.
Man får se, det är många halsdukar.
Ja, precis.
Vi lämnar truppens formering för tillfället. Vi kommer ju säkert att återkomma vad det lider. Men jag tänker att vi nu ska titta lite bakåt här och prata om de två matcherna som MFF har spelat sen vi satt här senast. Det var ju då 0-0 borta mot IFK Göteborg och 1-0 hemma mot Kalmar.
Mm.
Och det kändes ju som ett, när man samlar ihop de två matcherna så får man ju en, eller i alla fall jag fick en bild av ett lag som i en match åkte iväg för att spela 0-0 och klara det utan större bekymmer, för att sen i nästa match liksom slå om och hitta tillbaka till en rörelserik och fredig offensiv som man kanske inte har sett så mycket av 2019 annars.
Jag måste ju gärna skadera mig och säga att jag kan bara instämma i första delen, eftersom jag inte har sett Kalmar-matchen överhuvudtaget. Men Göteborgs-matchen var ju ganska märklig, för det hände verkligen inte mycket i den egentligen. Men Göteborg skapade ju inte många chanser.
Nej.
Och inte Malmö heller.
Nej. Nej, jag sitter och försöker tänka nu när man har, vad är det, en vecka sedan den spelade. Ja. Den har liksom nästan fallit bort ur medvetandet för att det var så lite som hände. Jag tror då IFK hade väl någon slags nickskarv där på slutet och ett läge i första där vem var det som var uppe och nafsade i ryggen på Lasse Wibe,
ja,
tror jag det var.
Ja, Larsson.
Ja, precis. Det kändes inte som en
straff. Ja, Malmös bästa chans är väl, om jag inte blandar ihop matcherna här nu, Marcus Rosenbergs felpassning till just Andreas Windheim.
Ja.
Mm.
Ja,
som hade varit helt fri.
Och sen har Sönne Rex en bredsida i andra halvlek som med lite mer tryck kan leta sig in. Men det var också, jag vet inte om det är en högkalibrig målchans, men den är väl okej. Okay, liksom.
Jag tänker att vi ska angripa de här matcherna lite vidare nu genom att gå via individuella prestationer. Och då tänkte jag, Fredrik, att du skulle få börja med att prata om ett namn från Göteborgs matchen.
Ja, jag tycker att Oskar Lewicki symboliserar den matchen i stort. Och jag tycker att Ove Rössle gjorde ett ganska klokt val genom att satsa på Bonke och Lewicki på innermittfältet. Det var ett djärvt val som kunde, om MFF hade förlorat matchen, kostat honom ganska mycket i anseende då, om det nu kan falla så mycket med tanke på hans fina poängfacit sedan han kom. Men det var ju ett läge där det liksom, man kan ju lätt bli idiotförklarad. Varför tar du ut Bonke? Jag har inte spelat en match sedan förra gången de mötte IFK Göteborg borta i november 2018, och då blev han utbytt i 44 minuten, eller 45 minuten kanske det var, alltså innan pausen. Det var ingen skada, utan han var, ja, det var väl en ganska tydlig och i mitt tycke kanske lite väl hård markering från den tyska tränarens sida. Hur som helst, men invändningen där var ju där, varför spelar MFF inte med Gall och Rakip, kreativa spelare, och nu har de ju liksom frånfall på mitten, det här är ju verkligen läge att låta dem spela då. Men Rössle konstaterar ju krasst där då att de här två spelarna är inte i tillräcklig form för att kunna bära laget på samma sätt som Christiansen eller Bachirou gör när de spelar. Och då valde han en helt annan taktik, just dels på grund av det, men också på grund av att det faktiskt var IFK Göteborg borta och med vad de har åstadkommit på hemmaplan, liksom krossat AIK, Elfsborg och HIF. Det är liksom, MFF kan ju åka upp och försöka spela så som de skulle gjort med Christiansen och Bachirou, men med Gall och Rakip, och kanske åkt på och kanske sett bra ut under perioder av matcherna, men ändå förlorat och blivit straffade när Blåvitt ställt om. Nu valde man den säkra vägen, man täppte till och man fick åka hem med en poäng då, och det är ju det är ju bättre än vad de flesta har gjort från Ullevi faktiskt. Eller från gamla och nya Ullevi. De har ju byggt arenor där. Det är ju inte guldspel, men en resultatinriktad taktik som i förlängningen kan innebära guld. Så det är så. Och liksom Lewicki på, och det som han gjorde med att han personifierade insatsen på något sätt är ju att defensivt fanns ju egentligen ingenting att klaga på. Säkert spel och dessutom visar han ju upp en slags mångsidighet som laget i stort gjorde, att man faktiskt kan hantera rätt stora personella förändringar. Men Lewicki har ju under den här säsongen visat att han kan spela med vem som helst på vilket sätt som helst nästan. Nu fick han Bonke bredvid sig som har knappt gjort en match, och under andra halvlek så flyttade han ju ner i backlinjen och agerade lika säkert där som att han hade spelat på den positionen i hela matchen egentligen. Och alltså anpassningsskicklighet när han får spela det säkra spelet, när det inte finns de här riktigt kreativa kraven på honom, det är ju fläckfritt egentligen. Han håller ju bland seriens högsta passningsprocenter, och det har han väl egentligen gjort sedan han kom till MFF, så att där finns ju inte så mycket liksom anmärka på. Och när MFF, den här perioden de har varit inne nu där det är mycket skador och slitning och folk som behöver byta tidigt i matcherna, så är ju Lewicki ovärderlig, och man sjunger liksom inte hans lov tillräckligt mycket egentligen. Eller så har vi gjort det, men jag vet inte. Men jag passar på att göra det en gång till, för jag tycker att han är så oerhört nyttig i sådana lägen. Och det blir ofta att liksom man belyser honom när MFF ska spela kreativt och han inte riktigt har passningsfötterna för att luckra upp framåt liksom. Och det kan väl göra här nu också, för Lewicki är ju också lite en förklaring tillsammans med Bonke varför MFF står för en ganska, vad ska man säga, mer eller mindre bedrövlig offensiv insats. Det var inte många kombinationer på motståndarnas planhalva som satt. Rosenberg och Molins fungerade inte alls ihop, och den här frediga vänsterkanten som vi vant oss vid att se med MFF med Rex och Tröjsta, som var ju också, ja, den funkar ju inte alls där. Och Lewicki är ju lite för försiktig eller lite för tveksam, eller man inte riktigt bemästrar det offensiva mittfältspelet, och det känns som att för varje match som går så visade sig allt mer att han gör den vandring som Daniel Andersson gjorde och som Anders Andersson gjorde, att det är mittbacksrollen som blev mer och mer tydlig för honom, att det är där han ska vara.
Jag tänkte, innan jag släpper in dig Max, eftersom jag vet att du vill byta lagdel, så tänkte jag bara att vi kunde ta några ord till om Bonke Innocent, just eftersom det var så himla länge sedan han spelade. Jag tycker ändå att det ser ut som det har hänt någonting där. Han ser starkare ut. Alltså han kan på ett annat sätt vinna närkamper utan att spela fult. För det var ju i princip det vapnet han hade
fick ett guldkort.
Ja, det fick han absolut. Men sen så, han lyckades ändå hantera den situationen.
Ja, det var strångt av honom. Och man ser på honom, tycker jag, under de här matcherna att han är jäkligt sugen på att hoppa in i en duell, men håller tillbaka lite grann.
Men just i den här vevan råkar jag titta på passningsprocent. Och han har ju bara en match att ta hänsyn till, och han hade 100%. Och det är, där tror jag, den stora skillnaden. För att i de andra matcherna när han har fått chansen, så även om det har börjat bra, så har han efter ett tag börjat sprida bollar upp på 12:e raden på läktaren. Minst ett par stycken. Och då tror jag han har blivit stressad. Han har fått skäll både från bänken och från lagkamrater. Och man har ju sett nu någon vecka tillbaka att Rössler har pratat med honom på träningarna, vilket inte har hänt nästan. Alltså det känns precis som någonstans där att han har blivit tillsagd att gör bara det du ska nu och försök inte liksom slå crosspassningar som du inte riktigt behärskar. Så att han har blivit lite tryggare. Sen är det ju imponerande, måste jag säga, att han har hållit ut som han har gjort. För han säger ju nästan aldrig någonting, men han gnäller ju aldrig. Man ser aldrig på träningar eller någonting sånt att han visar något dåligt humör, utan han gnetar på. Och då har man kanske det med sig när man väl får chansen också.
Då ska du få fortsätta, Max.
Hopp. Nej, men om man tittar lite på antalet insläppta mål i Malmö FF, så har de släppt in 8 mål i Allsvenskan. Det innebär att det är lika många mål som det AIK som vi liksom alla överfyllar liksom, för att de aldrig släpper in mål i princip. Dissekerar vi det lite mer, så är det så att MFF släppte in 1 mål mot Häcken i premiären och 3 mål mot Sundsvall. Det är 4, och det är 4 kvar. Malmö har spelat 8 matcher efter där. släppt in mål i 4 av de matcherna, alltså hållit nollan 4. Ett mål i varje match, och vi kan säkert gå ner på att det har varit något enskilt misstag, och det har varit, jag vågar nog påstå så att det nästan inte varit några tag, bara bollar. Jag tittar lite på målvakt Hedenskiga. Så att en spelare som jag tror att vi har pratat lite för lite om just nu, och det blir gärna så i Malmö FF, det är nu Johan Dahlin, som jag tycker har blivit tryggare och säkrare och mer bestämd i sitt spel faktiskt den senaste tiden. Jag menar inte att han var osäker innan, men agerat med lite större självklarhet i sitt straffområde. Sen vet jag att många tycker att han borde sätta igång spelet snabbare många gånger, och det vet jag inte hur mycket som handlar om taktik, alltså att han har besked att göra på ett annat sätt. Men jag tycker att han har lyft nivån ytterligare ett snäpp, och med försvarets hjälp så är det ju faktiskt så att 4 hållna nollor och 4 insläppta mål på 8 allsvenska matcher är ett fantastiskt facit som vi lätt glömmer bort.
Jag kan tänka mig att om jag liksom använder spegeln av mina egna blygsamma erfarenheter, att Dahlin också påverkades i början av det här, av skadorna i backlinjen. För det är ändå ett ganska liksom långtgående samspel som man har, och när det blir förändringar där, framförallt så många som det blev, så tar det ju en stund att vänja sig vid det. Och nu känns det lite grann som att det har satt sig, samspelet mellan Dahlin och den nya backlinjen, om vi kallar den så.
Ja, för vi hyllar ju Rasmus Bengtsson väldigt mycket för MFFs defensiva stabilitet, och då har han ju ändå stått för några sådana personliga misstag som har faktiskt kostat mål, men hans helhetsinsatserna har ju överskuggat det. Men Dahlin har vi ju som sagt inte pratat om i den aspekten, som att det är lite som att han har ju bara stått där bak, men så han har ju förstås sin egentligen stort, i alla fall nästan lika stor del i hur det har sett ut.
Hans bekymmer är ju ofta, som det alltid är i Malmö FF också, att han har väldigt lite att göra långa stunder. Men jag inbillar mig att då är det ännu viktigare med de här ingripandena, mer symboliska, liksom gå ut och plocka inlägg och visa att du bestämmer i straffområdet, att du liksom är med och inne i matchen. För sen har du kommit, han har ju haft något riktigt svårt läge. Det är ju framförallt en hemmamatch som jag försöker komma på vilken det är nu, där han gjorde en strålande räddning.
Elfsborg hade han väl någon, va?
Elfsborg är det nog, va?
Och sen har han ju en bra på slutet mot Falkenberg också.
Falkenberg också, just det. Så att det känns som att han naturligtvis alltid är en mycket viktig kugge, men att han är en väldigt viktig del av att Malmö faktiskt ligger där de ligger.
Ja, men det blir ju ofta med målvakter också att man bedömer dem ut efter tv-räddningarna de gör nästan. Men det finns ju på många andra sätt. Titta på MFFs defensiva hörnor exempelvis. Förut så kunde det kännas rätt skakigt många gånger. Alltså förut, om man går liksom tillbaka en lite längre period. Det har ju, jag kan inte minnas att jag direkt känns varit hotade på hörnor i år överhuvudtaget. Det känns som att han ställer upp sitt uppställda försvar på ett väldigt skickligt sätt.
Och det gäller nu även frisparkar, för snabbt övervägande så tror jag inte Malmö har släppt in någon frispark. Och det har ju varit lite så att Johan har fått lite kritik innan för att muren kanske, att han inte har ställt den som det borde. Men det har nog inte varit några sådana situationer heller. Utan de flesta målen har nu kommit på individuella misstag faktiskt. Och inte av honom då.
Alltså, han tar inte så mycket. Alltså, en anledning till att man kanske glömmer honom i det stora ibland är att han tar inte så himla mycket plats.
Nej.
Han gör det säkert i omklädningsrummet och i laget, men inte utåt. Alltså, skillnaden mellan honom och exempelvis Robin Olsen är ju ganska stor. Robin Olsen är mycket yvigare i sitt kroppsspråk hela tiden. Men jag gillar det.
Det är ju en sak som faktiskt Johan har sagt att han har jobbat mycket med tillsammans med Johnny Fell sedan han kom tillbaka. Just att stå rätt istället för att flyga runt som en vante. Alltså tränat mycket placering. Och det är ganska intressant faktiskt. Det är svårt att beskriva i en podd. Men Johnny Fell har väldigt speciella målvaktsövningar. Nu i veckan hade han en maskin där alltså man slog bollar mot den här maskinen. Som det styrde den mot mål på olika sätt och vis. Alltså han har rätt mycket innovationer runt omkring hur målvakten tränar, eller målvakterna tränar.
Ja, många patent.
Lite så är det. Men ibland så tänker man, vad hittar han nu på? Och det är ofta tuffa träningar dessutom.
Med detta så lämnar vi Göteborgsmatchen och går över till...
Bara säga den matchen. Det var Nej.
Ja, vad ska du säga?
Jag vill bara säga med den matchen, det var roligt att den matchen kändes het igen. Tidigare har man ju gått in i det mötet och känt att MFF ska vinna. Faktiskt, även när Blåvitt var riktigt bra och ändå var det laget som utmanade MFF runt, och när kan det vara 13-14, även 15 var ju MFF inte riktigt med där uppe, men de var ändå ett topplag då. Det kändes ändå som att, att MFF alltid var starkare och mötena var inför och så. Nu var det mer ovisst. Det kändes som att det var kul. Det märktes på läktarna också, tyckte jag. Hemma publiken på Gamla Ullevi var ju mycket mer taggade än vad de brukar vara.
Och den förra perioden är den som går till historien som Alvbåge-fejden.
Lite så. Det var en skön rivalitet, ja. Men det kändes ändå som att styrkeförhållandena var lite för ojämn för att det skulle bli så där riktigt spännande.
Ja, och det gjorde det, men jag tycker också att det är fel att klaga för mycket på underhållningsvärdet i denna matchen. Man kan ta en sån 0-0 match ibland.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. I de sekunderna när jag är i luften så är det en kamp på liv och död.
I Spotlight-serie Vinnarskallarna minns stjärnorna själva de dramatiska svenska sportögonblicken. Hör Anja Persson berätta om när hon kraschade i OS-backen, men reste sig igen.
Jag ville vinna över berget.
Vinnarskallarna. Nytt avsnitt varje fredag. Sök efter podden Spotlight.
Det liksom är om det är bra kamp på planen, så att säga. Det behöver inte vara 10 målchanser åt varje håll för att det ska vara underhållande. Nej. Sen är det inte kul om det är så varje gång.
Jag skulle säga, för mig som för en gång skulle leva i soffan och kolla på matchen, jag tyckte det var rätt trist.
Ja.
Men jag förstår vad du menar.
Nu går vi vidare till Kalmar-matchen och då lyfter Fredrik upp ett namn ur sin hatt.
Ja, jag tänkte mycket på, jag tyckte det var mycket som var bra, många som var bra. Men jag fastnade någonstans efteråt på Arno Traustason, som ja, han var kanske inte så den mest lysande på plan, men och AC dominerade nog mer liksom i termer av att ha boll och liksom synas med den. Men på något sätt fanns det ett tydligare internationellt snitt i Traustason, och han löper oerhört bra både med och kanske framförallt då, eller kanske framförallt med bollen. Utan bollen håller han också bra tempo, men det är det många som gör. Men han har jäkla driv med bollen. Alltså han förflyttar den snabbt över ytor och drar på sig frisparkar i många lägen. Och jag kan gilla också hur han, kanske framförallt i första halvlek när MFF hade lite problem inne i straffområdet att komma till lägen. Alltså lossar skott. Det tycker jag man har gjort lite för lite under året. Men nu, ja, det var bra för att känna att ja, vi är där, vi hotar målvakten. Och ja, till sånt här så går de där skotten in också.
Ja, plus att det tvingar ut försvaret så att det uppstår.
Det kan bli returer och vad som helst. Han kommer till avslut, han gör mål, han spelar fram till mål. Jag tycker att han har varit liksom en mångfacetterad spelare och betydligt hetare än vad han var förra året. Jag skulle inte bli förvånad om han är nästa spelare att lämna MFF för en betydligt högre prislapp än vad Andreas Windheim gjorde. Kanske redan nu i sommaren. Det är ju som att han är 26 år. Han är ja, väl i någon slags prime, får man väl säga. Det brukar väl betraktas som en väldigt bra ålder att ta steget 26 år när man är liksom väldigt etablerad. Och dessutom har han ju varit ute i Europa tidigare och så att säga lärt sig, förhoppningsvis för hans skull, och lärt sig av de misstag han gjorde där. Men han vet lite vad som krävs och vilka misstag man ska göra, kanske framförallt i sökandet av en ny klubb, så att säga. Och kan MFF få riktigt bra betalt för honom, så känns det som att det skulle kunna bli en sån affär. Som
ska MFF och Traustason för all del känna någon oro över att han ändå relativt ofta har ont? Han har mycket känningar. Alltså.
Han har mycket känningar, men han fick känning på träningen i år också faktiskt. jag tror inte det är så farligt. Förlåt. Det var ju en fotskada framförallt som trasslade förra året. Men jag kan väl bara instämma. Jag tror att tillsammans med Marcus Rosenberg har han varit Malmö FFs bästa spelare. Och Rasmus Bengtsson ska jag säga. Den här våren. Han ser mycket rappare ut i åren i fjol.
Man märkte det att Rösle började använda honom som en av de tre där centralt under förra hösten. Men i Europa var han ju ändå uppe lite på anfallet och spelade och sådär. Och i några Europamatcher var han faktiskt på bänken också. Det känns som att det har ju helt förändrats nu. Nu är han ju liksom en viktig kugge. Han känns ju som bland de första namnen som sätts upp på den här taktiktavlan inför matcherna då. Som jag föreställer mig att det är så laget presenteras. Han har ju verkligen blivit en oerhört viktig spelare i laget. Det är självklart att han ska vara på plan så att säga.
Sen ska man ska ju, jag tror också att han är den spelare som har bäst odds att få anbud utifrån. Men man ska komma ihåg i andra änden att han faktiskt just i samband med Chelsea-matcherna blev pappa. Och vi har inte pratat så mycket detaljer om honom, men jag tror att han trivs väldigt bra i Malmö. Just det där med familjesituationen kan ju påverka en del av att man väljer tryggheten istället för att ta ett nytt äventyr.
Ja, jag kan svårt att släppa din laguppställningspresentation.
Ja, men man sätter upp namnen på en tavla liksom och tänker sig att det är så brukar man göra.
Tar man ett namn i taget eller är allt klart?
Ja, precis. Det blir som sån dramaturgi så spelarna ska liksom känna som att det är ett stort event som de inte gärna vill missa.
Det kanske är sån overhead med ett papper över som man visar ett namn i taget.
Ja, den är förmodligen ett steg uppåt från damernas VM-truppspresentation.
Kan vara tidernas värsta presentation av landslaget.
Det tråkiga med det är att man överhuvudtaget inte var överraskad över att det blev en tråkig presentation. Eller?
Och ska vi spinna nu på det här presentationen så kan man ju säga att Rösler gör ju nästan den ute på planen. Vi har ju sett flera tillfällen när, på den här lilla kvarten vi får se dagen innan match när han går och lägger armen runt någon spelare som antingen rätar på ryggen och ser nöjd ut eller kröker ihop den och vill lämna Rösler så fort som möjligt. När de får besked om huruvida de är med eller inte.
Det har snällt varit så flera gånger. Det är snällt att han gör det.
Ja, men det har varit så flera gånger faktiskt att man har kunnat gissa sig till att här kommer beskedet.
Mm. Kan vara slut med det nu, efter detta.
Kan vara så.
Jag inte sett igenom det. Mer om Kalmar-matchen. Fler namn. Fredrik,
jag får väl kasta ur ett namn till då, eftersom Max inte såg matchen här. Men jag tänkte lite på Jo Inge Berget som startade som wingback.
Vad tänkte du då?
Jo, jag tänkte så att jag tycker inte MFF fått ut speciellt mycket av honom sedan han kom hem. Han saknade en försäsong och så han har haft lite oflyt med någon känning här och någon skada där. Och sen har han stått för några liksom, han gör ett inhopp mot Hammarby. Har jag för mig det var ett inhopp i alla fall. Jag plockade fram huvudet så här.
Ja, det var det.
Ja, det var det. Han var vass och slog ett inlägg till Marcus Rosenbergs träning. Men det är enskilt bra perioder så som att de har liksom sett vad han kan. Men det är liksom, det snackades ändå så, ganska mycket om att det här är liksom en spelare MFF vill bygga över tid på. Och hittills har han ju visat väldigt lite av den typen av egenskaper i termer av vad man betyder för laget. Nu mot Kalmar så inledde han ju väldigt bra och liksom gav MFF ett hot från höger som jag inte riktigt tycker man har haft på ett tag. Och det gjorde det ju svårt för Kalmar när MFF liksom kunde ha så riviga spelare på båda kanterna. Men han mattades lite och andra halvlek så byter han ju då med ja, en känning är det väl egentligen mest han har en överansträngning så att säga. Liksom lite svårt att förklara varför han inte riktigt kommer till sin rätt än. Det kan vara lite oklar rollfördelning. Positionen är trots allt ingen han har spelat på ett väldigt långt tag. Timingen är inte riktigt där. Men utvecklingspotentialen finns ju där. Han är ju grund och botten. Men en assist på 7 matcher hade man kanske förväntat sig lite mer där skulle jag kunna säga.
Jag tror det man får komma ihåg är att han kom in väldigt, väldigt sent. Han var ju inte med i Marbella på träningsläget och då dröjde ytterligare innan han var inne i
Han kom ju i samband med när Alkmaar-matchen. Då gjorde han väl ett mål där nere också. Han
klackade in en boll.
Ja. Han spelade väl från start första gången mot Norrköping borta i den förlustmatchen.
Kan vara så, ja. Sen har ju haft då lite skadebekymmer och lite som har trasslat också. Så att det har inte blivit riktigt rytm för honom, helt enkelt. Plus då naturligtvis på mig kommer jag att Rosenberg och Antonsson gick så bra i början. Så att, det var väl, om jag minns rätt så var det väl en match. Var det Norrköping han och Molins fick starta, just det, tillsammans.
Nej, men för hans skull och just med tanke på hur Windheims situationen ser ut så är det ju, ligger det ju verkligen i lagets intresse att han får 290 minuter här nu. Eventuellt kanske lite mindre, 270 minuter kan man väl säga då, med tanke på att det är ett derby som kommer upp sen också. Så att han hittar in i den rollen liksom, för jag antar att det är det som gäller nu.
De är ju lite knepig sits vad det gäller matchen nu närmast här mot Eskilstuna eftersom Marcus Rosenberg är avstängd. Och det innebär ju att om Berget spelar wingback så har man ju inga anfallsalternativ. Och det är svårt, jag har svårt att säga att Molins håller för många 90 minuters matcher kanske här. Och så att jag vet inte riktigt, de kan ju naturligtvis göra valet att de spelar Molins på topp i 70 minuter och så går han ut och så går Berget upp på topp. Det är en variant, men de har lite att tänka på just i den matchen.
Vi ska återkomma till laguttagningar och annat.
Jag har bara tänkt när jag nu nämner Antonsson. Jag har ju som sagt inte sett Kalmar-matchen. Däremot har jag sett sammandraget och det enda jag ser var Antonsson höll upp sig. Han hade ju väldigt mycket lägen. Han har ju pratat mycket om att han känner att han kommer in i flytperioder och missflytperioder. Och han har ju sett lite tyngre ut för honom. Men på något sätt kan jag uppfatta matchen mot Kalmar som ändå som positiv. Därför att nu kom han till lägena. Och då tror jag att han snart tåar in en boll också.
Mm. Ja, det känns också. Dessutom är han ju nyttig för laget i mycket. Dels så han har ju skapat ytor för Marcus Rosenberg på ett sätt som man kanske inte riktigt tänker på. Rosenberg har verkligen fått huvudrollen offensivt så här långt. Så där har han ju varit väldigt nyttig. Och sen är han ju med i upprinnelsen till det avgörande målet också. Han är ju blixtsnabb i hur han spelar vidare den här Papadiofs olyckliga brytning där som liksom skär ju genom Kalmars mittfält. Så att, och Antonsson är blixtsnabb där med att spela Rosenberg i ett slags väggspel och Rosenberg skickar vidare den till med viss möda till Christiansen. Så att han är ju, det är inte så att han är osynlig i spelet heller. Jag tror också att han kommer komma igång. Jag skulle inte bli förvånad om det sker redan nu på lördag.
Ja, tänkte också innan vi går vidare att vi skulle prata om en spelare till som vi kanske inte heller har pratat tillräckligt mycket om, nämligen Erik Larsson. Jag känner att, som du var inne på Fredrik, att det känns ju som att han kommer till sin rätt bättre nu än som wingback. Och du har ju också hamnat i ett läge, tycker jag, där han har spelat till sig den platsen nu. Alltså, jag kan lite grann känna att Lasse Nilsson, när han väl är återställd och i matchdugligt skick, så är han nummer två på den positionen. Håller ni med mig?
Jag började sitta och snurra. Vi försökte lista ut laguppställning till lördag. Jag är inte riktigt säker på att Erik Larsson är med där. Därför att det är ju en spelare som kommer in, som är med på räkningar nu riktigt mittback, och det är Frans Brorsson. Det fanns väl vissa tecken på som skulle kunna tyda på att det blir en trebackslinje med Brang Safari, Oskar Levick, förlåt, Frans Brorsson i mitten och Oskar Levick till höger. Eftersom Oskar också har kommit bäst till sin rätt kanske som mittback, och att Rössler kanske inte vill plocka bort Bonk in och sen direkt nu rent psykologiskt. Men så jag vet inte riktigt vad jag tror om Eriks framtid faktiskt.
Nej, det skulle ju vara rimligt att han spelar ute till höger, och speciellt om Berget ändå var lite sliten efter senaste match, att han går in och gör en match mot Sundsvall istället och Erik Larsson spelar på kant i denna. Samtidigt ska ju Frans Brorsson, det var ju ett bra tag sedan han spelade match senast. Så det är ju svårt. Så svårt läge och liksom om man ska köra honom från start. Men å andra sidan, vilken match skulle vara bättre att få som första än AFC hemma?
Någon gång måste han ju spela den på något sätt, känns det som. Och det är också svårt att komma in som mittback liksom och få en första halvtimme eller något sånt där. För då förutsätter det nästan att Malmö leder med 3-0. Det som var lite intressant när vi studerade laget då, det var faktiskt att den första uppställningen som röster körde i trebacklinjen, det var Safari, Frans Brorsson och Erik Larsson. Vi hade stått och diskuterat om Lewicki skulle vara mittfältare eller mittback. Han startade faktiskt bland västarna, han var inte med i den, för att spelade Bonk in och sen på mittfältet. Så att, det kan bli lite spännande med laguttagningen den här gången faktiskt.
Kul!
Det hade varit lite förutsägbart en del, förutom Bonkes start mot Göteborg kanske.
Men i förlängningen så tror jag att den här perioden kommer att vara ganska, även, den är ju viktig för laget även här och nu förstås, speciellt när de vinner och liksom börjar skaffa sig lite marginal till lagen bakom. Men att MFF får lufta truppen, må så vara att det är ofrivilligt, kommer man ha igen längre fram liksom. För att problem mot IFK Göteborg tyckte jag inte, det var egentligen första matchen där MFF behövde få till en lite större rokad. Det var ju att det syntes att många var lite rass, eller vad ska man säga, lite, man inte spelat på, lite ringrostiga, det var det ordet jag sökte. Lewicki på mittfältspositionen, precis som Bonke på mittfältspositionen, och även Molin så som anfallare från start och sådär, det blir liksom lite för mycket på en gång, och det finns ju inget naturligt sätt att hålla igång spelarna på egentligen. Det är ju ett dilemma för klubben.
Nej, det är många som får matchen och det är helt rätt. Det känns, och det gäller att visa framfötterna och ta chansen då, och de som står närmast på tur på att göra det är väl Erdal Rakip och inte minst Romain Gall, som inte riktigt tycker jag har tagit chansen när de har fått den.
Men känns det inte ändå som att de kommer att få möjligheten här i varsin match? Om vi tar matcherna mot AFC och Sundsvall.
Då försöker jag tänka igen hur det ser ut på uppställningsmässigt på träningen. Men om vi räknar med backlinje med frågetecken med Erik Larsson, och med Erik Larsson ska spela över wingback, så är ju Rex
Kristiansen.
Och Kristiansen är givna inom mittfält. Och jag tror faktiskt att Bonke, och jag tror faktiskt att Bonke Innocent får en chans till. Och i så fall så står Gall och Erdal utanför laget.
Det som talar emot det kanske kan jag känna, det är ju att det som man har sett av Bonke Innocent, så är det ju inte hemmamatcher med 75% bollinnehav där han kommer som bäst i sin rätt. Vilket man ju skulle kunna tänka sig att det blir, inte minst mot AFC.
Nej, det handlar ju lite grann om var man väljer att sätta Lewicki. Så spelar Erik Larsson på mittback, då spelar ju Lewicki på mittfältet. Mm. Förmodar jag, även om han började i västarna så att säga. Men det, jag tänker mer i den här psykologitermen av att har nu Bonk Innocent gjort två bra matcher, så kanske det är hårt att inte ge honom en halvlek till.
Mm. Det är också svårt att se Rössle välja ett mittfält, även om det nu är så att säga med, inom citationstecken, bara AFC hemma, ett mittfält med AC, Tröjstadsson och Gall. Det är lite för obalanserat, eller vad man ska säga.
Det blir det inte, det tror jag inte.
Men det är ju roligt att det finns lite saker att diskutera här kring laget.
Vi kan vara överens om att Antonsson och Molins spelar i anfallet i alla fall.
Men vad tror ni, om ni försöker sätta er in i Rössler och resten av lagledningens tankar, alltså hur prioriterar man här? Vad liksom är, vad väljer man först av de här där det finns val att göra?
Ja, det är där, jag hade gärna velat ha svaret på den frågan, men jag känner att jag har inte det riktigt. För han tvingas ju ändra i backlinjen hur han än gör på något sätt. I och med att Rasmus Bengtsson inte spelar, ska vi säga, det gör han definitivt inte. Jag vet inte.
Nej, jag skulle nog tro att han vill, man vill nog göra så få byten som möjligt i backlinjen. Nu var det i och för sig planen att starta Safari, så att det är svårt att komma undan att man gör två byten där då, trots allt. Nej, jag blir inte klok. Medan jag pratar så märker jag att jag tänker samtidigt och kommer fram till att så blir det nog inte alls. Det kan ju faktiskt bli tre nya spelare i backlinjen då. Men jag tänker på det så liksom...
Vilka tre startade mot Kalmar? Bengtsson...
Lewicki
och Larsson.
Nej, men då tror jag att Lewicki är kvar, och så tror jag att det blir ska vi se, Frans Brorsson och Berang Safari som kommer in som de två nya där då, och så tar tror jag man nog vill avvakta Berget och spela Erik Larsson till höger och Rex förstås till vänster.
Då ser jag att det blir dissad direkt där med Erik Larsson.
Ja, jag ser inte som en, nej, jag ser inte det som att ni sa emot mig. Jag har sagt att Erik Larsson är
han har gjort bättre
än Lasse Nilsson.
Han har gjort en bättre insats tycker jag som mittback, framförallt när han inte tror att han är wingback också. För det var ju där liksom, när han och Windheim sprang på samma bollar på kanten, så blev det lite för mycket.
För jag kör elva nu. Och sen så är det
när har Fredrik tänkt så nu kan han prata.
Ja, precis. Bonke, AC och Gall, tror jag det blir. Också Molins och Antonsson på topp. För jag tror Tröjstad som man väljer att hålla honom lite till. Om det är nu så att han har haft lite känningar så kan bli så.
Jag tror Tröjstad som spelar men inte Gall.
Ja, samma anfallspar.
Sen är jag mer osäker på vad det gäller Berget på kanten där. Men det hänger ju samman med backlinjen så att säga. Så att, lite garderingar där.
Ja, spännande.
Johan Dahlin står i mål förresten.
Ja. Det är frågat.
Precis. Ja, det blir en häftig period som kommer nu. Det är ju, på pappret är det ju 3 matcher som MFF ska vinna. Jag vet att vi pratade om någon slags vilken poängskörd som skulle vara okej inför matchen. Jag vet, när var det vi började räkna egentligen? Det var inför någon gräs, Göteborg, va?
Ja. Nej, gräsmatch på Nansan. Det var ju inför
Falkenbergsmatchen,
ja.
Ja, för det skulle den vara 7 matcher på gräs.
17 sa ni. Mm. Kom ni fram till.
Jag sa väl ett poängtapp mot Göteborg var väl acceptabelt.
Ja. Och ni, men 17 landar ni på båda 2. Okay. Så 5 vinster och 2 oavgjorda.
Vad är de uppe i nu då?
Ja, de har ju 3 vinster och 1 oavgjord. Så att de håller ju det tempot. Mm. Så 10.
Ja, då kan de vinna 2 och spela en oavgjord. Just det. Det är det som är
återstått. För att nå upp till.
Ja, har de 3 vinster då kan vi inte ha börjat med Falkenberg, va? Jo, Elfsborg
var den där. Och det Kalmar. Rätt.
Just det. Så är det naturligtvis.
Ja, vi ber om ursäkt för denna longör.
Ja, precis. Tillfällig förvirring. Eller permanent förvirring.
Konstant förvirring.
Ja.
Det är svärre.
Ja. Innan vi slutar här idag så tänker jag att vi också ska prata lite grann om allsvenskan som helhet. Det har ju nu faktiskt gått en tredjedel redan. Tiden går fort när man har kul. Och vi gjorde ju någon sorts avstämning efter 6 omgångar vill jag minnas. Det har kanske inte förändrats jättemycket sen dess, men det finns ju flera tendenser som kanske har förstärkts. Vad är det som sticker ut mest?
Ja, väl Göteborg fortfarande var i toppen och Norrköping längre ner. Det är väl de 2. Mm. Om man hade bytt plats på de 2 så hade det sett ut ungefär som väntat.
Och tittar vi på, bara sen vi summerar senast då, vid 6:e omgången. Jag har inget minne av det, men säger du det så gjorde vi väl det. Så är det ju att AIK har kommit igång. Inte spelmässigt så mycket, men de har blivit AIK som de var förra året lite grann. Nu vinner de matcherna. Och fått igång Elinossi där på topp då, som har öst in mål på de senaste omgångarna. Där känns det ju som att det är... Ja, de är ju uppe på en tredje plats nu på samma poäng som 2:an Häcken. Och där är det liksom, ja, nu har de blivit det där topplaget som man nog tänkte att de skulle bli.
Sen är det ju väldigt tydligt i botten också vad det gäller lördagens Malmögäster, Eskilstuna och Falkenberg. Att de har det minst sagt kämpet, även om jag tycker Falkenberg spelar rätt fin fotboll faktiskt. Så har de det tufft.
Det blir ju, jag tänkte apropå Häcken, så de släppte de ju visserligen in 3 mål mot Sirius senast.
Men det var ju efter de ledde med, vad var det, 4-1?
Ja, det var det. Men de 3 målen innebär ju att de också kom upp på 8 insläppta. Så de har ju också fått ordning på försvaret. Det hade de ju visserligen hyfsat redan förra året för att vara med Häcken mot mätt. Men det känns ju nu verkligen som att Alm har satt sin prägel på laget där.
Men det känns också som att de inte riktigt fått ut max av rätt många av sina offensiva pjäser. Liksom. Irandus, det är väl kanske den främste som man tänker på där, som spåddes fått stort genombrott. Nu, han hade en skada på försäsongen och har varit skadad igen nu. Men ja, det har varit lite bänk och lite inhopp och sådär. Där finns ju också ett kapital för framtiden så att säga. Och sen Victor Lundberg heter han väl, som också... Yashin kan nog höja sig något snäpp också. Paulinho skadade en del under våren också. Så det är inte så att de har haft en enkel resa rent truppmässigt. Eller jag tror de kan ta ytterligare steg. Nu har de en cupfinal nästa vecka. Och högst troligt innebär väl det Europa till sommaren. Eftersom jag har svårt att se dem få stryk mot AFC.
Hela Sverige måste hålla på häcken i den matchen.
Ja, precis. Men jag tror många toppkonkurrenter gör det också med tanke på att häcken kommer få ett jobbigare schema i sommar då med Europa-fotboll.
Apropå AFC, såg ni möjligen någonting av sändningen från matchen mellan AFC och HF?
Ja, jag jobbade ett webbpass och liksom jobbade upp den här på webben för HDs räkning. Det var 90 minuter jag aldrig fått tillbaka.
Men då bytte AFC i alla fall in en spelare som kom från de egna leden, mer eller mindre. Vilket fick, eller i alla fall en spelare som var från Eskilstuna. Så,
oj, ja.
Där, vilket fick kommentatorn att gå i spin. Helt överlycklig och smått chockad.
Man kan ju, jag skulle ju väldigt gärna vilja se Adinalic i aktion här på stadion och se hur han började ju fantastiskt bra med Eskilstuna. Samtidigt så när du nämner cupfinalen så är det ju så att den kommer då nästa vecka. Och har nu Adinalic varit skadad och var tränare så hade jag ju inte chansat och slängt in honom halvskadad mot Malmö FF när det nästa match faktiskt på sitt sätt kan vara viktigare för dem.
Det är ju intressant med Nalic hur han har seglat upp till att bli, utan att ha spelat en match för Malmö FF, blivit Malmö FFs nästa stora framtidsnamn. För att om man tittar på truppen så är ju den är ju lite ålderstigen, och om man ser på de yngre spelarna som MFF ska kunna sälja väldigt dyrt om några år, så tornar ju Nalic allt mer upp sig till att bli den spelaren som ska liksom axla tungt offensivt uppdrag och liksom växa ytterligare. Och så. Han har ju, där kan man ju snacka om en lyckad utlåning på många sätt.
När Malmö spelade mot Elfsborg hemma så satt Adi Nalic för övrigt på läktaren och hade väl blivit läkarundersökt för sin skada här i Malmö eftersom han är Malmös spelare.
Vad gäller allsvenskan i övrigt så är det ju också, har ju Helsingborg gått något av en kräftgång de senaste omgångarna. Vi kommer ju såklart återkomma till dem i nästa vecka inför derbyt.
Då har vi också en HF-expert med oss i studion. Det kan vi avslöja redan nu.
Det kan
vi
göra. Bara han inte blir sjuk.
Precis.
Men då är det i laga förfall. Så att de...
Thomas Nilsson kan vi säga. Så
att Helsingborgs dagblad.
Du säger något, precis.
Vår systertidning.
Ja. Men så de kommer vi prata med om då. Men jag tänkte om man skulle säga några ord till om Norrköping. För de blir jag inte klok på personligen. Det ser väldigt bra ut emellanåt. Men det har inte riktigt genererat resultat.
Nej, jag såg dem mot IFK Göteborg. Då de faktiskt hade lite otur får man nog säga. Om man nu kan få använda sig av sådana uttryck i fotboll. De gjorde egentligen en ganska bra match.
Men om man har flera sådana insatser så är det ju inte otur längre.
Nej, och det är intressant också. De får ju lite omvärdera säsongen här i Simor efter förlusten mot IFK Göteborg. Så sa ju Jens Gustafsson på frågan då om hur de ser på jakten av MFF. Att det är inget de tänker på nu. Liksom. Nu har MFF ryckt mer eller mindre och
Det är också typiskt svensk tränaruttalande.
Ja, precis. Men det säger ju någonting liksom att de...
Men även om de hade lett allsvenskan så hade han sagt att vi tar
det kanske man kanske inte ska ta så hårt på det.
Att Andreas Johansson försvann tror jag ändå har haft en betydelse både på planen och omklädningsrummet. Alltså det är deras vinnarskalle i form av Marcus Rosenberg i Malmö skulle jag tycka.
Ja, det var ju en så kallad lose-lose.
Ja, Halmstad har inte vunnit vansinnigt mycket på den.
Apropå mittbackar, får vi ta något ryckande aktuellt då, så kom det precis att Victor Nilsson Lindelöf har lämnat återbud till EM-kvalet. Vilket väl plötsligt öppnar för att det kan bli ett gammalt MFF-strävsamt par. Ja,
Pontus Jonsson måste vara tokgivet.
Ja, men nu är plötsligt Filip Helander kanske bredvid honom. Vi kan ju säga att Pontus Jonsson är ju tränare med MFF här i Malmö nu. Helander har vi inte sett röken av nu. Italien har vi kanske inte riktigt avslutat än.
Nej, de har en omgång kvar. Det kan vara stora förklaringar. Jag tror att...
Men det kan ju vara så att det strävsamma paret återförenas i nyckelroller. Först hemma mot Malta och sen borta mot Spanien.
Ja, precis, precis. Andreas Granqvist, fysiska status är ju sannoliken ett frågetecken och har varit så under hela våren. Jag skulle inte bli överraskad om hans ja, hans landslagskarriär tyvärr nästan är över faktiskt. Han kommer säkert, alltså det är som att när han gör testet för Helsingborg så får han ett bakslag och ställs över i nästa år. Han kan ju inte hantera konstgräset till exempel, verkar det som. Men det får vi säkert också återkomma till här nästa vecka. I övrigt så tycker jag och tror, om man ska titta på topplagen, att Hammarby är på väg uppåt. Det behövs några defensiva korrigeringar där, men offensivt så är ju under perioder så har ju imponerat dem lika stort i det offensiva spelet som MFF tycker jag, som till exempel MFF mot Kalmar då. Men de jäklar vilken bredd de kan visa upp och de kan hitta in på flera sätt. Det är häftigt att se, kul att se Hammarby faktiskt, det är roliga matcher.
Ska vi bara ta, finns det några, du pratar med Elionussi och lite andra. Finns det fler individer som är värda att lyfta fram i Allsvenskan så här långt?
Erik Berg tycker jag, och Marcus Danielsson, och Jakob Uno Larsson.
Och hela, tycker jag, Alexander Jeremejeff.
Ja. Fast han ingår ju inte i Djurgårdens backlinje.
Nej,
då,
men nu tänkte jag generellt.
Nej, men Erik Berg är väl den som, hade jag varit Jan Andersson så hade jag väl kanske slatt en signal och försökt övertala honom i det läget som har uppstått nu.
Det är ju så nära från hans lägenhet i Stockholm till Friends Arena. Det är ju bara han skulle värma upp lite mot Malta, sen in i hetluften mot Spanien.
Nej, men han skulle nog behöva sin trupp faktiskt. Precis. Nu.
Men jag tror att Djurgården är också ganska intressant. Men just den backlinjen, och de testar ju faktiskt och öppnade för, läste jag i veckan, att faktiskt börja med en trebackslinje med de här tre pjäserna som är alltså tre av Allsvenskans allra bästa mittbackar, och kan Djurgården sätta ett fungerande spel med de tre så då kan det bära rätt långt alltså. Tror jag.
Ja. Ja, det var det.
Var det ord?
Mm. Max, det ser ut som, nej, det ser ut som det hade något.
Nej.
Nej, okej. Okay. Då hoppar vi det. Klockar ut på ganska exakt en timme här, så det känns bra. Det här har varit avsnitt nummer 182 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Det glömde jag säga förra veckan, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det.
Men efter att ha sett Linköping-Rosengård så gud, låt dem förbjuda det i damallsvenskan också. Det ingår naturligtvis i svensk elitfotboll, ja. Så att det är inte så, men det var, den matchen visade verkligen usch.
Jag heter i alla fall fortfarande Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman, och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss, hej hej,
hej.
Men så vidde på väg till dig för att du råkar ljuga från kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.